Vi får väl stimulera oss ur den
krisen-ish.
Ja, ja, men och det tror jag kommer. Absolut. Men det är helt otroligt att titta på kortsiktigheten hos i centralbanken. Eftersom du alltid vill att vi börjar med ett intro, för du blir alltid lite irriterad på mig när jag hoppar det. Så du lyssnar på
Antilop.
Med Anna Svan
och Carl Mikael Syding.
Carl Mikael Syding. Jag är på skitbra humör.
Ja, härligt. Är det något särskilt?
Nej, bara allmänt liksom bra flyt med träning. Älskar jobbet. Jag och Martin brukar säga till varandra att vi tuggar glas. Och det är ju ett Elon Musk-citat då. Men, och det gör vi ju. Det är ju inte utan problem som man driver fond. Men vi har väldigt kul i alla fall. Jag vet inte, det känns jag är på en bra plats helt enkelt.
Och nu när du ändå har nämnt Elon Musk så måste man ju kommentera att nu blir det här företaget X av. Officiellt så är nu Twitter eller Titter eller vad det heter just för tillfället Doge. Just nu är det X. Men X ska det nog vara ganska länge. Det här ska ju liksom bli motsvarigheten till WeChat. Alltså en superapp där man gör allting. Man bor i den.
Tror du att det kommer bli så?
Nej, jag tror det här kommer floppa. Det här blir Elons första flopp.
Okej. Jag tycker också att han betalade ett överpris för Twitter. Det verkar som att de bästa av annonsintäkterna har försvunnit. Och det är väldigt lätt att då sparka på det där och säga att haha, nu kommer det misslyckas. Men det är ofta då som riktigt duktiga entreprenörer faktiskt visar att de har en långsiktig plan och inte bara jagar kortsiktiga intäkter. Mm. Så att vi får väl se. Jag tycker att det är spännande att följa. Jag menar, jag använder Twitter eller Titter eller X eller Doge eller vad man nu ska kalla det. Så att ja, man får väl hänga med helt enkelt.
Jag har varit on the record i den här podden och sagt att jag trodde att han skulle kunna göra det 10 gånger så stort och få 10 gånger så mycket intäkter och bli värt 10 gånger så mycket, att det vore liksom hans vanliga MO på något sätt. Nu har han istället minskat intäkterna till en tiondel. Så nu har han 100x framför sig för att nå upp dit. Det kan ju mycket väl gå, för att han har ju skapat väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag tror han faktiskt har typ dubblat antal användare. Kanske inte liksom exakt upp med ett monthly active users. Men på något sätt så är det ungefär dubbla uppmärksamheten. Men som sagt, intäkterna har fallit till en tiondel.
Ja,
och han har också bytt sitt nickname till Harry Balls.
Ja, vi får väl fundera på om det stämmer. Alltså om han har det eller inte. Jag vill helst inte fundera på det faktiskt. Ta den bilden från mig, tack. Men vad ska vi prata om idag då, Micke?
Jag vill prata om vad man ser för signaler i ekonomin. Det är diverse sentimentsundersökningar som ser negativa ut. Ibland så kan man lita på sådana och ibland blir de helt fel. Tidigare till exempel i höstas, då var det en del negativa sentimentsignaler som inte alls infriades. Det blev starkt istället. Och nu är det andra negativa sentimentsignaler. Kan man lita på dem? Alltså det är en sak att prata om. En annan är om det nu ska bli som jag tror, att vi går in i någon slags riktig triple whammy, triple bottom innan vi ser ljuset igen. Så hur ska den triggas egentligen? Från det här, ja, men ändå ganska trevliga, bra, stabila klimatet vi har. Folk är nöjda, folk har jobb, börsen är upp. Vad ska kunna hända egentligen? Så lite sånt vill jag prata om.
Ja, jag tänkte, det är CPI idag. Vi spelar in alltså onsdag den 12 april. Och vi gör det innan vi ser CPI för mars. Så att vi får se om inflationen i USA är sticky eller inte. Är den tillräckligt sticky eller kanske till och med överraskad på uppsidan? Tror inte det. Så kanske vi ser en ny 50-punkters höjning. Och det skulle ju dra börsen rakt ner i backen. Kortsiktigt i alla fall. Men jag har en svensk inflationsspaning. Martins fru var här och tyckte att vi borde ha lite gardiner, för det var inte så ombonat. Så jag tog hit några som kom hit och mätte för att de skulle lämna en offert på gardiner. Och deras gardiner är typ 2 rum.
Två stora fönster och sen ett par vägggardiner för att vi har en lite trist tegelvägg här inne.
Som vi inte får måla för den tiden K-märkt. 52 000 kronor vill de ha för det. Inklusive montering.
Kastar du dig på bomullsterminerna då? Eller är det för dålig likviditet i dem?
Vi har bomull. Ja, vi har bomull i fonden. Men Ja, du, jag fattade ett exekutivt beslut att vi behöver faktiskt inga gardiner.
Mm.
Vi kan köpa gardiner för 52 000 spänn.
Nej, men liksom vi så himla trevligt är det inte. Och det är väl bättre att vi liksom känner det är liksom att miljön är sån att kom igen nu, kämpa lite.
Ja, för vi har ett skittrist kontor.
Det ska inte vara så mysigt hela tiden.
Ja, och så här, jag sitter här och tittar på den där tegelväggen som jag ändå inte ser varje dag, för det är du som ser den från ditt rum. Jag ser den inte från vårt ställe. Men jag har hellre den utan gardiner än förklara för styrelsen varför vi la över 50 000 kronor på gardiner innan bolaget är lönsamt.
Ja.
Ja.
Men tillbaka till CPI-printen i eftermiddag då. Jag har ingen åsikt om var den där ska någonstans.
Har du någonsin
det? Jag bryr mig ganska lite om enstaka printar. Jag kollar gärna liksom långt efteråt tillbaka och liksom hittar någon slags mönster. Men jag är nog mindre intresserad och mer osäker på var den ska vara än på väldigt länge. Vi ser att vi har någon slags avmattningstrend på gång, så det borde ju liksom generellt sett komma lägre printar. De brukar kunna tendera till att överraska på nedsidan då. Men vi är också uppe på en så hög nivå att det tenderar till att vara skakigare än vanligt. Och så har vi den här liksom totala dikotomin med jättemycket inflation i vissa delar av ekonomin och snabbt avtagande i andra. Så jag kan inte fånga upp det här. Och vår egen Mr. X, han tror att dagen bara slutar helt noll och flatt och helt ointressant. Allt man ska prata om idag, det är redan headshot.
Ja, och det är det vi har sett också. Man har lagt på rätt mycket. Det har sålts en hel del terminer. Så att det många är kort positionerade för idag. Så som sagt, vi får väl se vad som händer. Jag håller med dig faktiskt. Jag sa det till dig precis innan vi började spela in. Jag vet inte ens vad förra CPI var hamnade på, om det var på 6 eller 6,5%. Och det, liksom, det spelar inte så stor roll. Inflationen är mycket högre än vad den ska. Fed har fortfarande inte riktigt släppt i alla fall kommunikationen om att det är den de prioriterar att bekämpa, trots att man har börjat trycka på QE-knappen. Det är QE fast inte riktigt QE, tydligen. Det som jag tycker är intressant egentligen, det är de ledande inflationsindikatorerna. Och det ska man komma ihåg. Man pratar ju ofta om att råvaror, guld och så vidare är bra under perioder av hög inflation. Men det som man kan se i råvaror, guld och så vidare är att det är en bra ledande indikator för priser som kommer att läcka ut i konsumentpriser. Så att, först så brukar vi se liksom fastighetspriser under en ganska lång period stiga. Människor börjar liksom plocka ut de här pengarna som de har inlåst i sina bostäder. Man konsumerar de pengarna, man kanske investerar i börsen. Börserna stiger, och det har vi också sett liksom simultant under den här perioden. Vi har haft liksom gratis pengar, många har känt sig rika, de har börjat konsumera eller kanske köpt dyrare bostäder. Sen så börjar man se det här i råvarupriser efter ett tag, och det gjorde vi ju efter, jag tror vi bottnade 2016, sen började de stiga och sen så var det liksom en till kortsiktig botten där under coronabotten, och sen då såg vi både guld och råvaror steg kraftigt, och sen egentligen innan inflationen toppade, alltså några månader innan, så hade ju råvarupriserna toppat. Och det där är ganska typiskt. Så det jag ville säga med det var att vi har ju pratat ganska många gånger om att en inflationstopp aldrig kommer ensam. Och nu tycker jag mig att vi börjar se mycket tidigare än vad jag förväntade mig. Ledande indikatorer på att inflationen kommer att komma i kapp igen. Så att jag tror att om någonstans mellan 18 till 36 månader så tror jag att vi kommer se att det är tydligt att inflationen och CPI har vänt upp igen från lite lägre nivåer än vad vi ser idag.
Men jag håller med om den långa spaningen, att det är inte så att vi har dödat inflationen på den här korta tiden och bara för att vi har fått ett momentum neråt, utan nej, jag håller med om ett par år så ser vi att vi hittade en ny högre nivå att hålla oss och skaka kring. Jag tänkte också på det här när du pratade om lite ledande indikatorer fram och tillbaka. Så vi har ju den här bankkrisen som inte är en bankkris. Som helt
väldigt mycket som är... det är väldigt mycket ankor som ser ut som ankor men som inte är ankor, enligt Fed.
Ja, men liksom först händer någonting och så är det några clownbanker som SVB som de gör bort sig lite grann. De lånar in väldigt flyktiga bankkonton och sen lånar de ut, liksom, låser räntan på låg nivå som om det ska vara noll inflation och noll ränta forever. Och så blir det liksom ett likviditetsproblem. Men det är likviditetsproblemet, det har man löst nu. Alltså, Fed hittade på lite nya verktyg. Man man säger i praktiken att man kommer skydda alla insatta pengar i alla banker, och då är det ju lugn och ro igen. Och om du har tillgångar som är illikvida, ja, då får du skicka in dem och få ut 100% av värdet i likvida, liksom Fed Treasuries. Så på så sätt är det löst. Men det som inte är löst överhuvudtaget och som kommer märkas i flera år framöver, det är att de här bankerna, de måste fixa sin lönsamhet och sin riktiga verksamhet på vägen. Så att när väl deras långa obligationer löper ut, så har de tjänat igen liksom de pengarna som de som på något sätt har klantat bort. Det här betyder att de måste höja både inlåningsräntor för att säkra upp finansiering. De måste höja utlåningsräntor för att allting de gör måste vara lönsamt jämfört med de nya räntenivåerna och jämfört med svårigheten att finansiera. Det här betyder mycket mindre utlånat kapital. Det här betyder också då att alla som använder lån kommer konsumera mindre, investera mindre, hålla igen i största allmänhet. Och det är det här som då triggar en konjunkturspiral nedåt. Så att än så länge då har vi fortfarande låg arbetslöshet. Alltså precis som det har sett ut inför alla andra krascher, 53 och 1969 och när du vill egentligen, innan 2007 också och huspriskraschen. Så det är just de här liksom problemen med att låna ut. Och det ser man också, jag skulle ta upp det här med sentimentsindex. NFIBs tillgång på lån har nu kommit ner på en nettosiffra som heter -9%. Det är precis vad den var i inledningen av 2008-krisen. Och sen blev den inte bättre än så förrän 2012. Så hela den här liksom krisperioden 2008-2012, det är alltså den nivån på utlåningsvilja och tillgång på lån som vi redan är på. Och nu pratar vi liksom bara april. Det här kommer bli värre maj, juni, juli. Alltså för det är det här är en, det är inte en bankkris, det är inte en solvenskris, det är inte ens en likviditetskris, utan det är bara helt enkelt, ja, det är lite mindre tillgång till lån till alla som ska finansiera sin vardag, sin konsumtion, sina investeringar.
Precis, det finns mindre tillgång på pengar och pengar är mycket dyrare, och inte nog med det så är också allting som du vill köpa mycket dyrare.
Mm.
Så att ja, vi får väl stimulera oss ur den,
ja, det kommer.
Krisen-ish. Ja, men, och det tror jag kommer. Absolut. Men precis, och jag tror det finns liksom inget annat val. Jag tycker att det är helt otroligt, man att jag tycker det är helt otroligt att titta på kortsiktigheten hos i centralbanker. Det är som vi har pratat om innan. Så vi investerare, förvaltare, ekonomer, vi sitter hela tiden och försöker sitta med våra Excel-snurror och försöker göra prognoser på det ena och det andra. Så vi liksom försöker se hur kommer inflationen se ut om 18 till 36 månader. Och hur kommer Fed att reagera på det? Det Fed tittar på, det är så här, okay, det här är de senaste tre datapunkterna, tre års datapunkter historiskt. Ja, nu är inflationen lite för hög. Ja, då höjer vi räntan. Och så tittar man liksom inte, man har sån tunnelseende liksom.
Mm. Och vi som investerare har lärt oss att de senaste två, tre små pivotarna, liksom särskilt den som satte namnet där 2018, de har lett till positiva börseffekter, och även liksom 2020. Men de stora pivotarna, alltså de som kommer när Fed blir överraskat, de som var, ja, men 2001 och 2008 är de mest närliggande. Då var det precis som nu, arbetsmarknaden ser stark ut, Fed säger bra, det är lugnt för oss, vi kan fortsätta höja räntan. Alltså tänk dig, vi fortsätter höja räntan nu trots att vi står inför en Q1 där Standard & Poor's vinster förväntas falla med 7%. Alltså vi är redan mitt inne i en vinstrecession. Då står Fed och säger det är så starkt och arbetsmarknaden ser så bra ut och vi ska verkligen vara de nya folket och bekämpa inflationen.
Jag tror att det är viktigt,
då kommer pivoten.
Exakt, men jag tror att det är, ja, absolut. Men jag tror att det är viktigt att poängtera det också, att Powell satt ju framför kongressen och sa ja, jag tror att lösningen är att fler blir arbetslösa.
Ja, det är ganska starkt sagt.
Det är ju faktiskt det. Och han fick ju, då var det såklart politiker som tyckte att vad menar du? Så du menar att du tycker att, jag tror det var typ 2 eller 3 miljoner amerikaner som jobbade för mycket enligt Powell då. Och då tyckte ju politikerna att så kan du inte säga. Och han sa det, vad tror du bäst för landets ekonomi? Att Arbetslösheten ökar liksom med 1-2%. Den är historiskt låg nu. Eller att priserna stiger för 300 miljoner amerikaner. Och jag tycker att han är spot on. Sen får vi se. Liksom, jag hoppas ju någonstans. Jag är en ganska hoppfull person. Så jag hoppas ju någonstans att han faktiskt ska leva upp till det här. Men sen så är det ju också som så att de är ju kortsiktiga. Vilket innebär att skulle det vara så att disinflationen blir så starkt att vi hamnar i ett kortsiktigt, men det vet inte de att det är. Kortsiktigt deflationistiskt tillstånd, inte helt otänkbart om vi går in i en jättedjup recession, vi får väl se. Då kan det vara som så att de gör liksom liknande 2020 mars botten pivot.
Ja, jag tror också att det är precis när det är det här läget att Fed-chefen går ut och är så himla tydlig med vad ska vi säga, dragkampen mellan inflation och arbetslöshet är, och han säger att det här är det bästa vi kan göra. Det är precis då som de går för långt. Alltså fortsätter att höja räntan nu. Och det är också det som gör att när då han måste svänga tillbaka, när det blir liksom deflationistiska tendenser, när arbetslösheten inte bara ökar med 1-2 procentenheter utan 3-4-5, när det går för fort, det går som det brukar göra i de här lägena när man har stretchat ekonomin och stimulanserna för mycket, det är då det blir en sån här äkta pivot, alltså en sån stor som 2001 och 2008. Och det kan ju då leda in oss på, är det bra eller dåligt för börsen med en sån pivot? Alltså jag är ju ganska tydlig här med att nej, det är det sämsta som kan hända. För då har man verkligen visat att vi är helt efter kurvan. Vi vet inte vad vi gör. Ekonomin överraskar så negativt att trots att vi har sagt att det var det vi var ute efter, så blev det så mycket större och snabbare att vi måste göra en pivot. Men vi vet inte om det här kommer räcka för att vända det. Och 2001 och 2008, då följer alltså börsen med 50-55% efter första omsvängningen i räntan.
I vilket av dessa har vi störst vågor? I en liten sjö eller ett stort hav?
Om jag ska svara så är det på ett stort hav.
Ja, det var meningen att du skulle svara. Du såg liksom lite nöjd ut när du kunde svara. Det är lite som min dotter när hon hjälpte mig att plantera. Eller hon drog upp alla blommor som jag just hade planterat och satte tillbaka dem i de här plastpåsarna.
Mosade ner dem.
Jag kan lägga ut den, väldigt gulligt. Precis, och det var liknelsen som jag skulle vilja göra här. Om du har tryckt in väldigt mycket likviditet i en marknad och marknaden går från att vara liksom, eller tillgången på pengar går från att vara en sjö till ett stort hav, så kommer det också leda till större svängningar, större vågor. Så det var det som var analogin. Men vi vill ju som sagt med det här snacka lite om vår första sponsor ända bak till Outsiders-tiden. Och vi är väldigt glada att de vill fortsätta jobba med oss. Och Fondtoppbolagen, Sveriges bank med rötter ända från 1936, och de har med andra ord en lång historia bakom sig.
Fondtoppe gör det lätt och effektivt för investerare att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
Men vilken typ av instrument ska man egentligen använda sig av och när? Och det tänkte vi prata lite om idag. Vi har ju pratat tidigare i podden och nämnt att ETP:er fungerar bra för att ta kortsiktiga positioner. Men när ska man välja mini futures och när är bull och bear certifikat bättre?
Ja, en väldigt viktig skillnad i mini futures jämfört med bull och bear certifikat, det är då att mini futures inte påverkas av samma urholkningseffekt som finns i bull och bear certifikat, som uppstår eftersom det sker en daglig ombalansering av instrumentet för att bibehålla den konstanta hävstången, så det slipper man. Det innebär alltså att om du vill ta en kortsiktig position men som sträcker sig över några dagar eller veckor, så passar mini futures bättre.
Exakt. Så om du vill handla med produkterna intradag, så alltså bull och bear, är ett bra alternativ. Men med bull och bear-certifikat är det värt att komma ihåg att desto högre hävstång produkten har, desto högre risk samt urholkningseffekt. Och bull och bear-certifikat finns med hävstång från 1 upp till 22 för den som vill ta lite högre risk. Och mini future finns däremot betydligt mer flexibla och kan därför användas i både kortsiktig trading men även långsiktiga trendföljande positioner.
Om du är intresserad av att ta kortsiktiga positioner med hävstång på till exempel index, enskilda råvaror eller aktier, så har Fondtoppbolagen ett stort utbud som du kan handla både till exempel på Nordnet och Avanza.
Men tänk på att den här typen av instrument framförallt ska fungera som ett bra komplement till en mer långsiktig portfölj beroende på din önskade risknivå. Kom ihåg att du kan förlora större delar eller hela det investerade kapitalet när du handlar med hävstångsprodukter.
Om du vill veta mer så kan du hitta information och mycket mer på markets.fondtoppbolagen.com. Inget vi säger i det här programmet ska ses som en rekommendation att köpa eller sälja några finansiella instrument, då detta är reklam. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora hela eller stora delar av ditt kapital. Läs mer om risk och prissättning av produkterna på markets.fontobel.com där all produktdokumentation finns.
Tack, Fontobel.
Jag har en indikator som en del skulle uppfatta som en contrarian indikator. Det har att göra med positionering i e-mini futures. Alltså det är helt enkelt bara är du kort eller lång standard på index.
Är det här professionella investerare eller?
Det är den totala positioneringen i e-mini futures.
Okay.
Det är alla möjliga. Men det här är stora volymer. Och just nu så är de det mest negativa de har varit sedan slutet på 2007. Det var en trippeltopp i den här typen av negativ exponering där 2007. Och som de flesta minns är att stora delar av 2007 så bildas det liksom en jättehög aktietopp innan liksom den stora krisen då 2007-2009. Så det har inte varit så här negativ positionering sedan dess. Vad den här säger det är att proffsen som är övertygade om att börsen ska ner, de positionerar sig negativt, de vågar hålla ut i många månader med så här negativ positionering och sen får de rätt. Alltså inte en contrarian signal utan så här, vi tror att det kommer gå ner och sen gör det. Det här gjorde de också i januari 2022. Helt rätt så positionerar man sig jättenegativt, håller den här negativa positioneringen på ett bra sätt under 2022 och tjänar massa pengar på det här. Och nu är vi där igen. Så att efter det här som jag kallar för ett bear market rally, oktober till april, som också är perfekt tajmat med hela presidentcykeln. Det är ju exakt de här månaderna som presidentcykeln är som starkast. Under sådana månader så går börsen upp 6 gånger så mycket per månad som alla andra månader. Och nu i slutet på april, då kommer vi in i den här svaga Q1-an. Presidentcykeln är slut och vi har rekordstor negativ positionering av proffsen. Det här spelar ju också in perfekt i mitt scenario av att ungefär här någonstans, innan april är slut, någonstans under kvartalsrapportsperioden, då sätter vi den här toppen.
Spännande. Jag har ju inte varit kort på ett tag, vilket ju har varit rätt skönt. Och bra att man har lärt sig av Don't Bet Against the Fed. Så det är skönt att man gör någonting rätt här i livet. Men okej, okay. Vad tycker man ska äga då? Ska vi prata lite om vad som har hänt i guldpriset senaste tiden?
Alltså det är knepigt verkligen vad man ska äga. Men jag såg när du sa guld. Det finns ett mått på hur många av ETF-erna alltså det där, som ligger positionerade i guld eller som är guld-ETF-er. Det här finns både för guldbolag och för guld specifikt. Just nu så är det bara drygt 1% av ETF-erna som är guld-ETF. 2011 på toppen så var det 8%. Det finns ganska hög uppsida för liksom hur många ETF-er som ska börja tycka att det här är intressant. Sen är det en lite konstig statistiskt mått.
Ja, det blir svårt att liksom...
Och det är så att sen 2016 så kan man säga att den här statistiken den har svängt upp och ner mellan 1% och 2%. Så det kanske snarare är 2% som är en naturlig peak för det här måttet. Snarare än att det skulle kunna vara 8% som 2011.
Men det är fortfarande svårt att läsa av någonting vad det skulle göra med priset. Egentligen. För du kan inte säga att den ska gå från 1-2% och det för vad menar, hur stor är liksom hela guldmarknaden eller exponeringen mot guld och om den ska gå från 1-2% av den totala marknaden, vad innebär det för liksom guldpriset? Det blir väldigt svårt. Det går säkert att göra någon sån analys, men alltså frågan är vad ska man med den informationen till?
Alltså det enda är en indikation på det att det är ingen som bryr sig om guld. Det är tråkigt, folk köper inte, ETF-erna tycker inte att det finns något intresse här, så det är ingen idé för någon att liksom lansera guld-ETF-er.
Du förstår att du nog inte får följa med till Marbella om Martin lyssnar på det här avsnittet.
Det här betyder ju bara att intresset kan öka. Och jag tror att om guldet nu går igenom all time high i dollar, inte bara i alla andra valutor som den redan har gått igenom till all time high, då drar du igång intresset på allvar, för då skrivs det om det. Och det är vi ju snubblande nära att det händer när som helst nu.
Skulle kunna ske idag, skulle kunna ske imorgon. Ja, det har ju varit... väldigt kul faktiskt, senaste tiden med guldpriset. En annan tillgång som jag är väldigt bullish på är oljan. Jag tror att oljan ska upp mot $150 så småningom.
Du är inte rädd att OPEC-nedskärningen var en signal om att det är helt slut på efterfrågan där ute?
Ja, mycket möjligt. Jag tror som sagt att när jag säger att jag tror att oljan ska till 100, eller att jag tror att det finns ett case för olja att gå till $150, så betyder inte det att jag tror att olja kommer stå i $150 nästa vecka eller nästa månad. Det är klart att det kommer vara jättevolatilt på vägen, och det är mycket möjligt att priset faller 10-20% härifrån innan vi ser liksom den uppsidan. Men som jag sa innan då, anledningen är att jag ser liksom andra ledande indikatorer på att inflationen kommer. Mm. Och framförallt om det ska tryckas mer pengar. Så att, ja, jag är långsiktigt bullish på olja.
Min aktieandel här i Antelope, den är ju högst beroende av oljepriset just nu. Så det måste, det får jättegärna gå till hållet.
Ja, okej. Okay. Ja, men då så. En annan tillgång, kanske icke förvånande, är uran. Och det är trots att Tyskland nu på lördag väl stänger ner sina sista tre.
Ja, de fattar det beslutet till slut igen efter att ha skjutit upp det över vintern. Så här, det ordnade sig ju ändå med polskt brunkol.
Ja, och nu kan de ju importera så mycket flytande gas, angav de som... Det är så dumt. Den här vintern kommer bli fruktansvärd. Det är inte första gången jag ser det. Men hur som helst så... Ryssland har ju ägt en stor del av produktkedjan när det kommer till uran, till kärnkraftverk. Men nu flyttar många över då, till andra leverantörer. Bland annat till en av världens största producent heter det, som ligger i Kazakstan. Jag handlar inte något bolag i Kazakstan, jag handlar framförallt Cameco, som jag sagt tidigare, men det här brukar ju läcka över liksom på alla bolag. Cameco äger också hela produktkedjan, från mining till liksom färdig energiklump.
Ja, den är ju som en ETF på uranmarknaden egentligen, men du slipper problemen med ETFer.
Och vet du vad betan mot S&P är?
1,1?
0,94.
Ah, härligt.
Så vill du ha exponering med låg volla eller lägre volla än marknaden, så är Cameco ganska bra. Och det är bättre på 5 år. Det jag ville säga med det här var att i och med att Ryssland är så stora då på produktion, och vi ser att även om Tyskland är dumma nog att stänga ner sina tre reaktorer, så ser man ju att den globala kapaciteten faktiskt ökar, efterfrågan på uran ökar. Så Tyskland är liksom en piss i Nilen jämfört med vad som händer globalt. Och det kommer att leda till att efterfrågan ökar, och i och med att man stänger ut Ryssland då, så minskar också tillgången, den globala totala tillgången, och det kommer att få effekter på uranpriset, kortsiktigt och långsiktigt.
Det är den där med timing. Uran har liksom legat och smugit i vassen i ganska många år. Den fick ju ändå en skjuts här för några år sedan, då plötsligt priset, spotpriset gick från, ja, det tripplades i stort sett då, från 16 till 50. Det var väl till och med uppe på 60-65 vissa printar. Men ja, och det kommer inte ut någon ny kapacitet ännu på ungefär 2 år. Om 2 år så är det några producenter, alltså nya producenter med liksom väsentlig volym som kommer ut. Så.
Och vid det laget, för det finns typ 440 aktiva reaktorer idag, 437 efter lördag då. Och de kommande, jag tror det är typ 3-4 åren, så förväntar man sig att det kommer att, eller inte förväntar sig, för de byggs just nu, som man vet det, så byggs det ungefär, jag tror, vet inte om det är 50 eller 60 stycken, och sen så finns det ytterligare några som kommer vara färdiga inom 7 år, och så ligger det typ 100 stycken ansökningar på kö om att få byggas inom ett decennie. Så att, ja, det är klart att uran, det är jättesvårt med tajmingen och så vidare, men man ska också komma ihåg att det här är en tillgång, och Cameco och de andra uranproducenterna i USA har liksom låg korrelation till börsen. Och om det är någonting som man ska fokusera på, så är det ju att hitta tillgångar med låg korrelation till varandra för att skapa så hög riskjusterad avkastning över tid som möjligt. Framförallt om det finns liksom en positiv förväntan på de här bolagen. Och som vi sagt innan, ett av de starkaste argumenten för kärnkraft och för uranpriset är ju att inköpet av uran för kärnkraftverk är typ, alltså, knappt en promille av kostnaden att bedriva ett kärnkraftverk. Så det finns liksom inga incitament att förhandla om de priserna. För det spelar liksom ingen roll på sista raden ändå för den lönsamheten. Och sen så energipriser stiger, inflationen stiger, finns mer pengar i omlopp. Jag vet inte,
Jag tror,
det finns inte någonting som får mig att vara bearish på Iran.
Mm. Nej, jag tror när det gäller löpande kostnader för ett kärnkraftverk så handlar det om 2-3% av utpriset för elen idag. Du vet det här man brukar säga om att frågan hur blev du bankrutt? Först långsamt och sen snabbt. Jag tror att det kan vara liksom en sån sak fast omvänt då här för kärnkraft.
Hur blev du miljardär?
Inte alls. väldigt långsamt i alla fall. Men jag hoppas att det kan bli plötsligt sen. Det beror lite på hur uran går förstås. Men en fascinerande grej med uranmarknaden är att nu så används det ungefär 50% mer uran per år än vad som tillverkas i då liksom den här sorten som man använder till kärnkraftverk. Och det alla undrar är, när tar lagren slut?
Ganska typ nu.
Ja, och de är liksom svårmätta och det är svårbedömt vad som händer här. Men lagren har funnits så länge och hållit priserna låga så länge. Och trots tripplingen på spotpriser så har man liksom, ändå så fick den inte ännu mer fart. Alltså egentligen skulle man ju vilja se priset gå från 50 till 100 dollar 50. Per pound eller något sånt. Mm. Ja, eller 150. Så det vore inga konstigheter alls egentligen. Det blir inte dyr
då,
el.
Då är vi uppe på cirka 2007 toppnivåer.
Ja, och inte inflationsjusterat.
Nej, exakt. Så att,
men det här betyder att det är så många revolution. Som tittar på det här och säger, ja, men om det inte händer något på riktigt med priset, har ni verkligen koll på lagren? Vet ni att lagren finns? Och man vet ju inte riktigt. Det finns indikationer, men det som är spännande i år tycker jag är att man förväntar sig att det ska komma ut nya publika långtidskontrakt. De ska börja komma ut nu, bland annat från nya producenter där gruvorna är på väg att komma online inom 2 år. Så det kan ju bli den riktiga triggern. Om man ser någon knyta ett kontrakt med kärnkraftsproducenter på till exempel 65 dollar per pund, och det är ju fortfarande väldigt billigt, men det är liksom ett sätt att bara trigga igång den här spekulationen. Och då finns det många fler än Cameco som blir spännande.
Så är det, absolut. Vi har ju några stycken som vi kikar på. Ska vi kanske runda av där?
Ja, det blev inget krypto idag. Det sparar vi till någon annan gång.
Det kan vi spara till en annan gång. En sak som vi faktiskt måste börja göra. Vi behöver en disclaimer.
Mm.
Och jag tycker...
Vi kör en spontanare nu.
Ja, jag tänkte det. Men jag funderade på om man skulle vara lite inspirerad av Johan i Börspodden när han kör disclaimer efter någon av sina sponsorer.
Och speeda upp den till 10 gånger hastigheten.
Kom ihåg, jag förlorar hela strålen. Nej, men vi gör den på riktigt då.
Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder belåning.
Vi försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga, men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i någonting av det vi pratar om.
Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough.
Och det är dina pengar. All in.
Nej, och det är dina pengar, ditt ansvar.
Då har du lyssnat på Antti Lolololo.